Dagens evangelietext börjar med orden Jesus svarade. Och vad svarade han på? För att förstå texten så behöver vi veta vad som hände tidigare. Precis som med Saltartexten inledningsvis behöver vi ha ett sammanhang. Och jag tänker att frälsningen handlar om just detta. Att förstå vad som händer nu, men också vad som har hänt tidigare. Och kanske även vad som kommer hända senare. Men först läser vi texten från Johannes 12, verserna 35-43. Eller först kanske vi skulle ta reda på svaret. Vad är det han svarar på Jesus? Sammanhanget i Johannes 12 kapitel är detta. Jesus har tidigare ridit in i Jerusalem för att fira påsk. Och rubriken för det aktuella stycket här är att Jesus talar om sin död. Och han har berättat om hur han ska bli upphöjd ifrån jorden. Och folket ställer då en fråga till Jesus. Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vem är denna människoson? Och här skulle Jesus kort kunna svara, det är jag. Men istället så svarar han, och nu börjar dagens evangelietext här då. Jesus svarade, ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus sagt detta lämnar han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. Herre, vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också, han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sina hjärtan och omvända sig och bli botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet. Det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Frälsning. Vad är det egentligen? Innan jag tittar närmare på bibeltexten så vill jag dela en berättelse som jag tycker beskriver frälsningen rätt bra. Det var en gång ett tåg fullastat med leksaker. Leksaker som skulle till barnen på andra sidan berget för att göra dem glada. Tåget började tuffa på sin resa. Men rätt snart så gick loket sönder. Det flyttade sig inte en meter. Och leksakerna som i den här berättelsen hade liv blev alldeles förfärade. Hur ska vi göra? För att vi måste ju komma till barnen på andra sidan berget. Det är ju det som är vår uppgift. Leksakselefanten tog till orda. Var inte oroliga. Det kommer fler tåg. Och han hade rätt. Alldeles strax därefter kom det ett stort tåg med ett blänkande lok i starten. Och leksakerna stoppade tåget och sa, du jättestora fina blänkande lok, kan du föra oss till andra sidan berget? till barnen så att vi leksaker kan få komma till dem. Det stora blänkande loket fnyste åt dem. Jag är ett persontågslok. Jag fraktar människor över berget, inte leksaker. Och så tuffade tåget vidare. Ge inte upp, sa leksakselefanten. Det kommer fler tåg. Och alldeles riktigt, strax därefter kom ett riktigt maffigt tåg tuffande in. Stopp, 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 sa leksakerna. Kan inte du frakta oss över till andra sidan? Du som är så stor och stark. Jag är stor och stark, sa tåget. Jag är ett godstågslok. Jag fraktar riktigt tunga saker, maskiner över berget, inte leksaker. Nu började leksakerna misströsta. Men elefanten sa, det finns fler lok, det kommer något mer. Och det gjorde det. Ett litet obetydligt lok tuffade förbi här. Och det stannade och frågade, hur är det med er leksaker? Varför ser ni så ledsna ut? Jo, för att vi kommer ju inte till andra sidan berget till barnen som ska få leksakerna. För vårt lok är sönder. Ja, men jag kanske kan. Jag är visserligen ett litet lok. Jag fraktar bara de här tågen och de ska stationeras här inne på stationen. Jag har aldrig varit på andra sidan berget. Men jag tror att jag kan. Så det lilla loket kopplade på alla leksaksvagnar och började tuffa på. Jag tror jag kan, 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 jag tror jag kan. Upp för berget. Och det var motigt och det var brant. Men där uppe på bergets topp, jag tror jag kan, jag tror jag kan. Det lilla tåget kom över krönet och på hela vägen ner på andra sidan berget. Tänk att jag kunde, tänk att jag kunde, tänk att jag kunde. Och där slutar den berättelsen. Men jag tänker att den här berättelsen kan vara en fin bild på vad frälsningen är. Jag tänker så här. Ett tåg lastat med leksaker. Det är ju drömbilden för ett litet barn. Och jag tänker på skapelsen. Gud skapade jorden perfekt. Det var så det skulle vara. Men strax därefter gick någonting fel. Loket går sönder. Adam och Eva äter av frukten. Syndafallet kliver in i vår värld. Och från den stunden så påbörjas en räddningsaktion. Leksakerna söker febrilt efter ett sätt att nå barnen på andra sidan berget. Och Gud söker efter en väg att hitta gemenskapen med mänskligheten igen. Det som gått förlorat. Och hela Gamla testamentet är en tuff väg där vi väntar på Messias. Och längst upp på bergets topp där. Det får symboliseras av Golgata kulle. Där Jesus dör för oss. Det är där förändringen sker. Vi är fortfarande inte framme vid målet. Men resan är neråt. Och segern är vunnen. Vi lever i ett nedförslut nu. Och kan blicka fram mot evigheten tillsammans med Gud. Barnen kommer få sina leksaker till slut. Så frälsningen är hela den resa som påbörjades när Adam och Eva åt av den förbjudna frukten. Frälsningen är det som skedde på Golgata kulle för 2000 år sedan. Och frälsningen är också det ögonblick då du och jag tar emot det som Jesus har gjort för oss. Men vad säger evangelietexten om frälsningen? Så här på hösten, när det går mot mörkare tider, då är det lätt att ta tillvara på det som Jesus säger. Vandra medan ni har ljuset. Det gäller att ta vara på dagsljuset nu när dagarna blir kortare och kortare. Men Jesus menar inte dagsljuset när han pratar om ljuset. Han menar sig själv. Ta vara på den tiden då jag fortfarande är kvar här på jorden. För oss nu är det ju tydligt vad han menade där och då han var hos dem. Men vad betyder det här för oss idag? Den stunden då ljuset verkligen vandrade på jorden är ju förbi sedan länge. Men tiden att få uppleva frälsningen, den är inte förbi. Det som krävs är att komma till insikt om att jag är en syndare. Jag vill dela några bibelverser med er. Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Gud skapade oss till att leva i gemenskap med honom. Adam och Eva åt frukten. Och sedan dess så brister vi gång på gång med att hålla den rena kontakten med Gud. Gemenskapen är bruten. Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Gud vill återknyta kontakten med oss. Gud söker oss var och en. Gud vill gemenskap till varje pris. Om jag vill köpa en bil så får jag betala mycket pengar. Vill jag köpa en jättefin bil så får jag betala jättemycket pengar. Priset som Gud betalade för att återfå den här gemenskapen som gått förlorad, det är väldigt högt. Romarbrevet 4:25. Jesus blev utlämnad för våra överträdelses skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Gud får offra sin egen son. Jesu död på korset är betalningen för våra synder. Och Jesu uppståndelse är beviset på att den här transaktionen har gått igenom. Skulden är betald. Romarbrevet 10:13. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Namnet Jesus är vägen till evig gemenskap med Gud. Svårare än så är det inte. Det är snarare så enkelt att det blir svårt. Vi läste tidigare, trots att han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Och om de som såg Jesus göra under och tecken, och de som hörde honom tala, inte kunde tro, hur ska vi då kunna tro? Eller få någon annan att tro på detta? För det handlar just om det här. Tro. Det går inte att bevisa frälsningen. Det går inte att lägga fram tillräckligt mycket fakta för att överbevisa en tvivlare. Var och en av oss behöver komma till insikt om att det fattas någonting i mig. Det finns ett svart hål här inne som behöver fyllas av någonting. Och det går inte att fylla med rikedomar. Det går inte att fylla med snabba bilar, kärleksmums eller vad som. Mitt mörka inre, synden i mitt liv, den kan bara fyllas med Jesus. Att ta emot det som Jesus gjorde på korset för 2000 år sedan, det gör skillnad i mitt liv idag. Det ger en liknande förändring som för det lilla tåget. Som från att kämpa sig upp för berget så vänder det där på kullen och man kan lite lättare rulla fram mot målet. Vi är inte framme ännu. men det känns bättre. Det finns en mening med livet istället för ett tomrum. Frälsningen, den är gratis, men den är inte billig. Vi läste mot slutet av evangelietexten följande verser. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Frälsningserbjudandet är gratis för var och en. Men att tacka ja till frälsningen påverkar mitt liv. En påverkan som kanske inte alla är beredda att göra. Även om jag vill påstå att det absolut är värt det. Och om du som har lyssnat nu har kommit till insikten att du vill fylla ditt tomrum med Jesus, så vill jag bara gratulera dig. Jag vill också be en bön tillsammans med dig lite senare i gudstjänsten. Men innan vi lämnar den här predikan, hur är det för oss som sedan länge välkomnat Jesus in i våra liv? Vad ska vi göra? Är vi klara? Nej. Resan började där borta. Vid Golgata kulle vände det och nu är vi på väg mot målet. Evigheten tillsammans med Gud. Men vi är inte där ännu. I Filipperbrevet 2:12 kan vi läsa att vi ska arbeta på vår frälsning. Visst var det något liknande som vi hörde Rosa läsa tidigare. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskning uthållighet, till uthållighet gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Kristus inte overksam utan bär frukt. Så frälsningen, det är en historisk händelse. Frälsningen är också ett ögonblick i mitt liv. Och frälsningen är en process i mitt liv. Att leva i frälsningen, det är lite grann som att vara med i en vägförening. Vägen mellan Gud och mig, den finns där. Men det krävs regelbundet underhåll. Min tro ska växa i styrka, till kunskap, till självbehärskning och vidare till omtanke och kärlek. Men det stannar inte där med att jag är en omtänksam och kärleksfull människa. Det är inte det som är frukten av ett liv med Jesus. Det är förutsättningen för att kunna bära frukt. Jag hörde en gång om att frukten från ett äppelträd inte är ett äpple, utan det är ett nytt äppelträd. Äpplet, det är bara förutsättningen för att äppelträdet ska bära ny frukt med ett nytt äppelträd. Frälsningen är Guds plan för att återskapa gemenskapen med mänskligheten genom Jesu död och uppståndelse. Och när denna insikt får fäste i mig och växer till, då kan den bära frukt och frälsningen får fortsatt spridning i vår värld. Amen. Vi får lyssna.